Och eftersom den här predikan egentligen var i två delar och jag är alltid tidsoptimist, så tänkte jag kör bägge. Men det insåg jag efter ett tag att det går ju inte. Det fick inte riktigt plats. Så vi sa att vi får ta det ett senare tillfälle. Men för dig som inte var här den 14 oktober, så ska vi börja en snabb svep med bilderna på vad det var som vi talade om. Vi talade om första hjälpen för att ta hand om själsliga sår. Vi talar om olika behandlingar av sår och hur man gör när man behandlar sår och så här. Mm. Och sen så läste vi lite dikter av Beda Wallström som speglade lite grann av vad som händer när Gud kommer in och hela våra sår. Ja. Och sen så tittar vi på vad säger Bibeln, vad ger Bibeln oss för råd vid läkedom av sår. Och sen så pratar vi om förlåtelsens kraft som en del av det. Ja, det var lite sådär kontentan kan man säga av vad vi pratade om då. Nu ska vi fortsätta idag och då ska vi gå vidare på det här ämnet. Och så ska vi tala om att kunna förebygga sår. För det är ju ännu bättre egentligen än att ha sårvård. Det är bättre att inte få några sår alls. Nu tror ju inte jag riktigt att det är så att har man levt ett helt liv på den här jorden så har man fått sår. Och jag sa det förra gången att är det någon som säger jag har aldrig fått några sår, så skulle jag vilja ha ett personligt samtal med dig efter gudstjänsten idag, för att då är du en mycket unik person. För att så länge vi lever på den här jorden så får vi sår. Antingen att vi tillskansar oss själva dem eller andra människor ger, eller livets omständigheter ger oss sår på olika sätt. Det betyder ju inte att de såren behöver finnas kvar hela vårt liv, utan att vi kanske faktiskt kan få hjälp med det. Och jag gav lite exempel i min förra predikan, så jag ska inte gå in på det nu, för då får vi ta en tredje predikan sen. Det går ju inte. Men jag tänkte på en sak faktiskt, för jag pratade med min yngste son häromdagen. Och de har två barn, en på 6 och en på 9. Och Lova som är 9 år, hon är sån som har nerverna mer utanpå, om man säger så. Och Malte som är 6, det är en sån här trygg jordbruksminister, brukar vi säga. Men de skulle göra något speciellt, och så sa jag, ska Lova följa med också då? Nej, för allt i världen, sa han, det kan vi inte utsätta henne för, det skulle vara katastrof. Och jag tyckte inte det var så farligt egentligen, men han kände sin flicka, sin dotter. Han visste vem hon var och han ville skydda henne från att få någon traumatisk upplevelse som det kanske skulle bli för henne att vara med på den här grejen hon skulle göra. Så han sa, nej, det kan vi absolut inte utsätta henne för. Det är ju så här att har man varit utsatt för såna här olika saker och fått sår, så gör det ju någonting med oss som människor. Och då tänker jag så här att om vi tänker logiskt, så tänker vi så här: har man varit med om att få ett sår tillsammans med någon annan människa eller i något sammanhang av något slag i livet, så återvänder man ju inte dit. Och så enkelt är det ju inte riktigt. Jag har en svärdotter som jobbar som enhetschef på sådana här boende för kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Och då pratade vi om det för ett tag sedan, och då så sa hon just att det är ju så här, va, att de här kvinnorna har sin identitet så starkt i att man får lov att såra dem hela tiden. Det är deras liv har varit så länge, så att deras identitet ligger så djupt i det här att det är okej att andra människor sårar mig fysiskt eller själsligt på olika sätt. Man vet inte riktigt hur man ska göra, för det är det man känner till. Och då tänker jag så här, för att man ska kunna förebygga sår, så förutsättningen är att du har blivit läkt först av de sår som du har haft. När det är klart, då tar man nästa steg och så ser man, hur kan jag i fortsättningen förebygga sår i mitt liv? Och för att kunna göra det, då måste jag ju veta vem jag är, inte sant? hur ska jag kunna liksom veta att jag inte ska göra det och det och det, eller hur jag ska göra om jag inte känner mig själv? Då kan du ta nästa bild. Vad är jag för sorts människa? Är jag en sån som vill utplåna mig själv och lever liksom under en slags förkastelse av mig själv hela tiden? Eller är jag en som bara vill förverkliga mig själv och känner krav hela tiden? Idag tar vi bara två exempel. Som du förstår är det här spektrat mycket, mycket bredare. Men jag vill ändå visa det här såret så att jag kan få leva ett rikt liv tillsammans med andra människor. Ja, då kan du ta nästa. Ska vi se här. Så. Är jag en snäll människa? Och då tänker du kanske så här, men det måste vi ju vara jättebra att vara snäll. Alltså vi ska ju alla vara snälla, inte sant? Och vi säger till våra barn, ja nu får du ju vara snäll liksom, och göra som jag säger och så här va. Men det är inte alltid kanske positivt det här med att vara snäll människa. Ställer jag upp för människor bara för att jag ska bli omtyckt själv? Säger jag, visst det kan jag fixa, även om man egentligen inte kan det. Köper jag uppskattning genom att vara duktig? Om jag nu är duktig och gör alla de här sakerna, då tänker jag så här, då kommer ju alla uppskatta mig för att jag gör det här. Är jag rädd för vad andra ska säga om mig? Och liksom lite rädd för att de inte ska gilla mig eller uppskatta mig. Och så kommer det här, varför har jag blivit en snäll människa? Är det ett mönster från min mamma eller pappa? Eller är det ett sår inom mig som jag försöker dölja genom att vara duktig? Jag var under hela min uppväxt en snäll människa. Jag hade en mamma som var psykiskt sjuk under långa perioder under min uppväxt. Och när hon var i de perioderna, då funkade det inte så jättebra för mig som var liten. Och då kunde hon säga så här, du måste vara en snäll flicka för att annars blir mamma sjuk. Och jag ansträngde mig det yttersta jag kunde, men hon blev ändå sjuk. Och då måste det vara mitt fel naturligtvis. Och detta följde mig under hela min uppväxt upp i tonåren till jag blev vuxen. Att försöka och försöka och försöka och försöka vara snäll och vara duktig och göra allt det här. För att annars så kanske mamma blev sjuk igen. När jag blev äldre så fanns ju inte det med, men grunden var lagd i mitt liv för hur man bör vara. Man bör vara en snäll människa. Annars är man inte okej. Okay. Och då kan ju andra råka illa ut runt omkring mig om jag inte är en snäll människa. Jag vet inte vad du har för erfarenhet. Vi har alla olika. Men det här ger sår att inte få vara den man är. Och särskilt som ett litet barn. Och vi ska inte tro att det som vi är med om när vi är små, att det inte påverkar oss som vuxna människor långt in i ålderdomen. Om inte vi får hjälp med det. För det gör det. Det läggs en grund på något sätt där. Och det är därför som det är så fantastiskt, som jag sa förra gången här på Rik, att det finns ett bibelord som är applicerbart maximalt på det här. Och det är där Jesus säger så här. Jag är densamme igår, idag, så och i evighet. För det betyder att det som jag har varit med om igår, där kan han bokstavligen gå in i, där är han idag. Alltså han kan göra någonting åt det som har hänt dig och mig tidigare i livet, som har varit jobbiga saker och som har gett oss mönster i våra liv. Därför att han är densamme igår också. Och det är fantastiskt. Då kan vi ta nästa. Ja. Vad är då mitt mönster? Är jag en fånge? Är jag felaktigt bunden vid någon människa? För det kan man ju vara. Klistrar jag mig fast vid någon och inte kan liksom klara mig själv? Eller flyr jag bort ifrån andra människor? Har jag släppt in fruktan och rädsla i mitt liv? För vad då? Att släppa in fruktan är också en sån här sak som binder en väldigt mycket. Och det ska jag predika om en annan gång. Men om du vet, alltså fruktan och rädsla, hur det binder oss. När mina barn var små så satt vi åt frukost, vi bodde ute på landet. Och så tittade vi ut genom köksfönstret och där i äggträdet satt en ekorre alldeles, han såg ut som han var död. Han var alldeles så här stilla. Och vi förstod inte varför han inte rörde sig. Och så fick vi se att nedanför trädet stod en katt. På lur, så här. Och han hade paralyserat hela den här ekorren så han kunde inte röra sig. Och till slut så tog han honom. Det var fruktan gör i våra liv. Vi blir paralyserade på något sätt. Och kan inte leva det liv vi ska leva. Finns det i mitt liv besvikelse och bitterhet? Och jämför jag mig själv mycket? Har jag mycket självömkan över mig själv? Och känner jag att jag inte duger till något? Eller att jag bara känner mig värdelös? Det kan också vara ett mönster. Vi ska se, vi går vidare. Det hjälper ju inte att veta allt det här, vilka vi är och vilka sår vi har, om vi inte vet hjälpen för det, inte sant? Förra gången då gick vi igenom, vad är det som är sårvård? Och nu skulle jag vilja säga, vad är det som Gud kan göra för att byta ut de mönster i våra liv som vi har, som gör att vi inte får leva ett rikt liv? Vi känner oss begränsade på grund av allt det här. Och då finns det så många underbara bibelord som bara hjälper oss, som är som en medicin för oss i det här. Tacka Herren för vad han säger till dig. För det är ju något vad han säger som egentligen är det avgörande, inte sant? Mikael hade en predikan, var det förra söndagen, från psalm 139, det är min favoritsalm. Där det står ju att redan när du låg i din mammas mage så började Gud sina tankar om ditt liv. Redan där. Sen vet vi då att så länge vi är där är vi rätt så skyddade. Men när vi, och vi har ganska lika premisser så länge vi är kvar i våra mammors magar allihop. Men när vi kommer ut och föds i den här världen, då kan våra premisser se väldigt olika ut. Vilket också gör, formar oss till någonting som kanske inte alls Gud hade tänkt från början. Därför att det är tuffa omständigheter. Men det står det så här. Tacka Herren, för han säger, se på mina händer, där har jag ju upptecknat dig, säger han till dig som tycker att ingen bryr sig om. Och då tänker jag så här, vi är den enda, vi som har kristendomen som vår tro, som har en Gud som har sår. Finns ingen annan som har det. Men vi har en våran mästare har sår. Och han vet vad sår är. Och han säger att genom mina sår får du läkedom. Och det tycker jag är en sån här underbar kullerbytta språkligt. För att genom Jesus sår så blir mina sår helade. Alltså om du tänker bortsett från den andliga biten här, så låter det ju jättekonstigt. Och det är väldigt smart att tänka så, tror jag, av Gud. Genom mina sår så blir vi helade. Och då säger han i Jesaja, du är så dyrbar för mina ögon och så högt aktad och så älskad av mig, säger han till dig som känner dig värdelös. Och du som känner att du måste prestera en massa saker för att bli älskad, så säger han så här, ja, med evig kärlek har jag älskat dig och därför låter jag din nåd förbliva över mig. Alltså att inte prestera. Och har du inte fått tag på vad nåd är för någonting, så ska du be att den helige ande visar dig det. För det är fantastiskt att komma in i nåden som inte kräver någonting av dig. Min yngste son, när han var 20 år så ringde han hem. Han hade gått på bibelskola först ett år då efter gymnasiet. Och sen så gick han ut som skolevangelist och då fick de också undervisning och så här. Och då var han på, så här han varit på sån undervisning. Så ringer han hem och, så här, och skriker i telefonen. Mamma, jag har hittat nåden! Så han så här, var så lycklig. Har du ett ja? Så här, jag har hittat nåden, mamma. Jag har fattat att jag går på bibelskola ett helt år innan, men nu har jag hittat nåden. Ja, så här, den ska du vara rädd om, så här, för den kommer hjälpa dig genom hela livet. Mm. Nåden att vi inte ska prestera så mycket. Att vi bara älskar det för dem vi är. Och att Gud vill föra dig in i det som han har tänkt med dig som person och ditt liv. Då kan du ta nästa vilja. Tacka Herren. Om du är rädd och du är missmodig och du tycker att ingen är minsann glad över mig i alla fall, då säger han, frukta inte, låt inte modet falla. För Herren din Gud bor ju i dig. Och han är ju en hjälte som kan frälsa. Och han gläder sig över dig med lust. Och han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Det är vad han säger till dig i Stefania. Och när du känner att nej, jag tror att jag utplanar mig själv och gömmer mig. För jag är så ful och tråkig så ingen vill lyssna på mig. Då säger han så här i höga visan till dig. Att stå upp min älskade, min stjärna. Kom hit, du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsel. Låt mig få se ditt ansikte. Låt mig få höra din röst. För din röst är så ljuv och ditt ansikte är så vackert. Det är vad Gud säger till dig. Då tar vi nästa bild. Och där ser du graven i klippan som Jesus lämnade för att du och jag skulle få kunna leva ett rikt liv och bli och få vara det som Gud hade tänkt. Där övervann han allt och besegrade det onda. Alla andra är så duktiga, jag duger inte. Och det står i andra Korintherbrevet så här. Att i svagheten, där blir kraften som allra störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet. Så att Kristi kraft kan omsluta mig. Det är också sådana språkliga kullerbyter som jag tycker är fantastiska. Som Bibeln har, visst är det så? Att när jag är svag, ja då är jag stark, säger Bibeln. Då är jag som allra starkast. Varför det? Jo, därför att då får ju Gud komma fram i våra liv, inte sant? När vi själv känner att vi är till intet gjorda. Det är då som Gud kan komma och verkligen få visa sin kraft som är så stor. Jag måste förverkliga mig, för jag är viktigast. Då säger Bibeln så här, att den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Så är det. Den som är egotrippad och självupptagen och tycker att livet är meningslöst, säger Bibeln så här, att Jesus har dött för alla, för att de som inte lever med inte ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Det är därför vi lever. Och det är fantastiska ord. Och jag tror att vi har i Sverige, så känner jag för jag jobbar i skolan, en förlorad generation utav barn och unga som har ett så stort bekräftelsebehov. Se mig, hör mig. Det enda som gäller det är om jag kan bli känd. Och gärna då på tv och så här, eller i sociala medier. Ett enormt stort bekräftelsebehov. Och där bekräftelsen ska komma så snabbt. Helst innan det har skett. Och det är en varningssignal för oss som... Ja, nu är jag inte förälder, nu är jag farmor. Men alltså det är... Alltså någonting tänker jag har fattats de här barnen. Som idag måste bli så fruktansvärt mycket bekräftade. Och där har vi i Guds församling en fantastisk uppgift. Att få möta barn och unga människor som söker efter en bekräftelse. Därför att vi kan ge någonting i Guds rike som inte föreningslivet kan ge. Vi kan ge en kontakt med den levande Guden som kan hjälpa de här barnen att se hur otroligt älskade de är. Hur dyrbara de är, oavsett vad de kan eller inte kan. Tacka Herre för vad han säger till dig. Och han säger så här när vi är små och rädda som vi alla är ibland. Var frimodig och oförfärad. Herren är den som går framför dig. Och han ska inte lämna dig eller överge dig. Du ska inte frukta och du ska inte vara rädd. Det är vad Jesus säger till dig. Och det kan bli dina nya livsmönster, om du nu är en kravmänniska eller en snäll människa. Kan du backa, tror du, bara till de första bilderna där. Någonstans på vägen så känner vi alla så här, ja, jag vill ju inte, livet är så dyrbart. Du kan backa lite till. Ja, du hör, där ja, bra, tack. Man kan få förändring i sitt liv om man får ordning på sina sår och de blir läkta. Och man kan komma till Gud och säga, jag vill få ett nytt livsmönster i mitt liv. Jag vill att du hjälper mig i det här. Jag vill inte leva under förkastelse. Jag vill inte ha såna hemska krav heller. Utan jag vill leva ut efter det som du har sagt att jag är. För då betyder den helige ande börjar visa oss att det här är ett problem för dig. Då är det ju så väldigt bra, för den helige ande visar ju oss inte sådana saker för att vi ska liksom bli nedstämda, utan det är för att vi ska söka hjälp. Och jag klarar mig rätt så bra och sa ofta, tänk att jag har klarat mig så bra, tyckte jag då, fast det var så tufft, va? Tills jag skulle leva med min man, då var det man som jag gifte mig med. Och vi hade ju vi var nygifta, och ja, ni vet, det är inte så lätt det första året innan man vet allt, så vem man är, den andra är och så. Men vad som hände med mig, det var ju att vad han än sa eller kommenterade, så trodde jag att det var något som jag inte hade gjort tillräckligt bra. Och det var det kris, för då kunde ju han få för dåligt, för så var jag van att om jag inte gjorde så mot mamma så blev hon ju sjuk och så, va. Och det präglade mig så starkt så att jag fick söka hjälp för det. Och fick en jätteduktig själavårdare som hjälpte mig ut ur det här gisslet. För det var ett riktigt, riktigt gissel. Jag var så fast i det så jag förstod inte själv hur knepigt jag tänkte egentligen, va? Och hur knepigt jag reagerade på olika saker. När jag hade hållit på med det ett tag hos den här själavårdaren, så hade jag en dröm en natt. Då drömde jag att jag låg som bebis nere vid en liten sjöstrand. Och min mamma låg sidan om mig och hade fött mig. Och sidan om oss, mellan oss, låg ett fiskenät. Och där, detta var ju drömmen. Däromkring gick det sjuksköterskor. Och så hörde jag hur de här sjuksköterskorna sa så här. Jag tänk, sa de, att den här kvinnan med sin bebis, kom, när de kom hit så var de helt insnärjda i det här nätet. Och de kunde liksom inte komma ifrån varandra. De var bara fast i varandra. Så det första vi fick göra när de kom hit, det var att ta av nätet. Så att de kunde andas var och en för sig. Och så vaknade jag. Och när jag vaknade så sa jag, helige ande, vad vill du säga? För jag förstod att det var något. Det var inte vilken dröm som helst. Och så började den helige ande undervisa mig om och påminna mig om olika saker. Och jag fick bli fri. Och det var underbart. Och jag blev en ny människa. Och jag kände att det som Gud hade sagt i psalm 139, att redan när du låg i din mammas mage, det kom fram. Och jag hade känt att jag liksom var så här lite, att jag hade för trång kostym på något sätt, va. Men det var som att det sprack alltihop och jag fick komma ut och bli den som Gud egentligen hade gjort mig till. Och jag är så tacksam för det. Och jag tackar Gud så mycket för det, att jag fick bli den som Gud hade tänkt. Och min mamma blev frisk och allt blev bra. Så kan det bli för dig och mig. Du har inte samma berättelse som jag har. Men du har en annan berättelse kanske. Med andra saker i ditt liv. Där du ser att det finns mönster hos mig. Som har en orsak längre bak i mitt liv. Och så kanske du har sagt så här. Och så här är du ju bara. Man får ju bara liksom gilla läget. Det kanske inte är så du. Utan det kanske är så att Gud vill komma in. Och göra någonting i ditt liv. Som gör att du får komma tillbaka. Till det som var ursprunget. Och det är det som han vill utmana dig och mig till idag. Amen. Fader, vi tackar dig för att det som är omöjligt för människor, det är möjligt för dig. Och vi tackar dig för ditt ord, Jesus, som är sant. Att det säger idag helt andra saker om oss än vad vi själva gör. Jag ber att du helige ande på ditt fantastiska sätt bara ska tala in i våra hjärtan just nu. Och du ska visa oss på de mönster vi har, Gud, som vi har fått genom olika saker som har hänt i vårt liv. Och du ska också ge oss möjligheterna till att bli fria ifrån felaktiga mönster som såren har gjort i våra liv. Jag ber att du går genom bänkraderna just nu, helige ande. Och vi vet, heliga ande, att du är en gentleman. Du knackar på och frågar om du får komma in och hjälpa till. För du är en hjälpare, har du sagt i Guds ord. Du är vår hjälpare. Och nu ber, heliga ande, att du går runt i bänkarna här. Och du talar till oss var och en. Om olika saker i vårt liv som du vill hjälpa oss med och ställa till rätta. Och ge oss nya mönster där vi kan få vara efter en idealbild som du hade för oss när vi låg i våra mammors magar. Heliga ande, vi bara tackar dig för det du gör, för det är du som gör det och ingen annan.